Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Om du är Patreon till den här podden så är du välkommen att gå på premiärvisningen av Mina problem avsnitt 2 i Stockholm. Redan nu kan alla kolla in första avsnittet av min sitcom Mina problem. Den finns på YouTube och avsnitt 2 med Peter Wahlbeck i en av huvudrollerna kommer att släppas den 4 januari. Om du är Patreon så kontakta mig på sociala medier så skriver jag upp det på gästlistan. Lite senare på kvällen så kommer den släppas för alla på YouTube. Men det kan vara kul att gå på en premiärvisning där den visas på stor skärm. På duk till och med. För det är så att jag behöver lite hjälp på traven för att kunna fortsätta med den här sitcomen och med den här podcasten samt specialisterna podcast. För ekonomin i det hela, den bygger mest på alla er fantastiska människor som är patrons. Gå in på patreon.com/arkivsamtal och bli avsnittsdonator. Bidra med ett par dollar så kan jag fortsätta pumpa ut en massa underhållning som inte kostar någonting att lyssna på eller att titta på, men som tar tid att göra. Patreon är inte särskilt krångligt, men ännu enklare är att bara swisha 0760-724728. 0760-724728. Men om du är luspank så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje!
Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Anton Mr. Cool Magnusson.
Hej.
Välkommen hit.
Tack.
Idag så ska vi prata om videospel.
Mm. Och där rätar du mig lite redan.
Rätar jag det eller?
Ja, det rätar mig.
Uttrycket videospel. Ja, det är ju en anglicism. Du hävdar att man säger datorspel eller tv-spel, va?
Ja, precis.
Jag säger dataspel eller videospel.
Ja, och du säger dataspel om allt, även om det är konsol.
Gör jag det?
Ja,
ja det gör jag nog.
Det var det jag reagerade på första gången när vi hade den här diskussionen, att du kallade något Nintendo-spel för dataspel.
Ja. Men videospel, i USA säger de videogames.
Mm.
Och en kattenisse som jag läste, säger tidningen, då är det så här gamla skämtteckningar och Nisse kommer med ögon som ser ut som monster från, jag tror det är det här spelet där man, väldigt enkelt spel där man skjuter runt, Space Invaders,
ja,
tror jag det är.
Mm.
Och så säger då hans husse, om det är en kille är det en husse, va?
Kille är husse, och ja, för det blir tvärtom. Man tänker att matte är ju ett vanligt killnamn, ja. Så att det, så bara ska man switcha det, att det är en bra minusregel.
Men säger man husse även om katt? Eller bara hund?
Jag vet inte.
Men hans ägare i alla fall säger jag sa ju att det inte var bra att spela för mycket videospel. Och säger hans ögon, Space Invaders. Det är frågan om problemet, om det är bara ett språkligt problem eller om det är även ett humoristiskt problem i den skämteckningen.
Mm, men de har då bara direkt översatt
videogames.
Men
det är ju rätt roligt uttryck, tycker jag, videospel. Mm. Och det är ju hyfsat logiskt också om man tänker konsolspel, att det är ju, det är mer likt en videokassett än mycket annat.
Men jag tänker att, att man, detta är jag inte alls säker på. Men att man sa arkadspel.
Mm.
Att spela arkad, för man gick på arkad och spelade dem.
Just det.
Och sen kom ju de här hemma konsolerna, Atari och så då, och då tänker jag att, att videogames blev för att liksom skilja dem från varandra.
Ja, och tv-games är inget bra, då tänker man på Lyckohjulet och Jeopardy och sånt
ja,
där.
Ja, precis.
Men vi ska prata både om datorspel, tv-spel, dataspel och videospel.
Mm.
Alltså alla möjliga sorters digitala spel, kan man väl säga.
Man har ju de lite mellantinget, så Commodore och Amiga, som är...
Commodore, där måste jag rätta dig.
Yeah.
Commodore, det är inget N där.
Så är det, ja. Yeah. Så är det kanske. Jag spelar aldrig något av det, så det är möjligt att det är så fel också.
Ja, men...
Commodore.
Commodore, ja.
Ja, mm.
Tycker du är ett mellanting då mellan...
Det är ju, det är inte riktigt en dator.
Jo, absolut. Alltså en Commodore 64 är ju en dator.
Men man kopplar den till TV:n och...
Man kan göra det, men man kan även ha en vanlig skärm liksom.
Ja. Men var det inte väldigt mycket att man spelar på dem, så upplevde jag det av kompisar som hade Amiga eller Commodore. Att de använde det bara som en tv-spelskonsol.
Amiga är ju då av samma märke.
Ja.
Commodore, eller VIC som de hette från början.
Mm.
VIC 20 och sen VIC 64 tror jag bytte namn till Commodore 64.
Ja.
Och sen kom Commodore Amiga.
Ja.
Nej, men de flesta i Sverige använde det som speldatorer.
Mm.
Men vi fick vår, alltså familjen, från... För min pappa hade det som jobbdator på Lunds universitet från början. Och sen så när de fick Macintosh så pensionerade de liksom, datorerna. Så fick vi hem den och använde den då mest för att spela på. Men, men min brorsa lärde sig programmera i Basic och sånt in också. Så det är ju en dator.
Ja, det visste inte jag att man kunde göra massa sådana grejer med dem.
Men, du... För de som... känner till dina intressen, så vet de att Nintendo är något av en passion för dig.
Mm. Jag skulle säga så, alltså, tv-spel mellan, alltså från 90 till, ja, till nutid, mer eller mindre.
Okej.
Okay. Ja.
Mm.
Och nästan uteslutande då tv-spel, inte PC-spel.
Okej.
Okay. Jag spelade väldigt lite på PC.
Mm.
Var väl någon gång i mellanstadiet eller i högstadiet man spelar lite Command and Conquer och den typen av spel som...
Vad är det för typ av spel?
Strategi, en form av strategispel, man styr en armé.
Mm. Men skriver man in kommandon liksom?
Nej, det är mer peka klicka som jag minns det.
Ja, jag tänker innan vi kör igång på allvar, så har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken.
Just idag så presenteras det av Virvalla, Studio Virvalla.
Mm.
Det är här vi spelar in,
ja.
Hemma hos dig.
Ja, det är Bögimi som har döpt studion.
Mm, det är en fin skylt.
Ja, jag har en liten skylt och jag är inte helt nöjd med namnet själv.
Nej.
Men det var det som Jimmy kom på. Så då fick det bli det.
Ja, men det var ju snällt att du lät honom döpa studion i ditt hem till någonting som inte du riktigt gillar.
Ja, jag irriterar mig rätt mycket på det. Faktiskt.
Det går ju att byta... Det går ju att byta namn på den.
Ja, men det är väl lite att man får... lite som att du har det här att du jobbar med att inte rätta folk.
Mm.
Så kan jag också känna att jag jobbar med att inte få min vilja igenom.
Jaha, tycker du att du har haft problem med det? Att du tycker, alltså, så att du är van vid att få din vilja igenom och tycker det är jobbigt?
Inte mycket mer än de flesta.
Nej.
Men det är ju inte ett så jättebra drag alltid. Att alltid, att för ofta vill jag ha det på sitt sätt.
Nej.
Att det kan vara rätt så... Men det är också en skön känsla i att, att liksom släppa någonting och låta någon annan få bestämma.
Mm.
Och man känner sig som att man utvecklas lite.
Ja.
Mm. Så, men jag skulle ljuga om jag sa att, att det inte irriterar mig. Så då går man och blir bitter och sur istället. Att det är så, som ett äktenskap. Att man så här, låter fru få sin vilja igenom, men man går och knyter handen i fickan.
Knogarna vitnar, ja. I rockarm. Ja, men vad finns det för dryckesalternativ i din lägenhet?
Då ska jag ta fram det och samtidigt hämta min snus.
Mm. Ska du ta fram alla alternativen eller ska du bara...
Jag tar fram
dem. Okej, okay, oj, 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 här finns det grejer. Carlsbergs Danish Pilsner. Jag ser Coca-Cola Zero. Jack Daniels Tennessee Whiskey.
Och för tråkmonster och nejsägare.
Vatten. Mm, ni kanske hörde Anton i bakgrunden här. För tråkmonster och nejsägare vatten. Listerin, Total Care. Det är kanske lite väl flippigt att använda det som dryck.
Jag har ju en podd med Bög Jimmy.
Ja, Anton Magnusson podcast och Jimmy Hansson podcast.
Ja, Jimmy Hansson podcast som är vår Patreon-podd. Mm. Då var det ett gäng i Helsingborg, ett gäng lyssnare som bjöd in Bög Jimmy till hemmafest.
Ja.
Ett gäng liksom i 20-årsåldern.
Mm.
Och då fick jag ett samtal från dem dagen efter att Jimmy hade gått och slängt ut frön, tror jag. Och han hade även då bjudit på Listerin-shots.
Som skulle dricka.
Tror han har blandat vodka och Listerin som han skulle dricka.
Han var flippig.
Mm. Och så flippig så att gick det då hela varvet runt.
Ja, jag tycker nog det var... Alltså, för att han är sån flippig. Han är inte... Alltså, om man tänker så här en... Om jag tänker en sån kontorsnisse liksom.
Mm.
Som är ganska stiff till vardags,
ja.
Men som ska vara lite flippig och bjuda på Listerin shots.
Ja.
Då tycker jag att han är så flippig att han blir en tråkmåns.
Mm.
Men jag tycker att att Jimmy är så flippig som person i original, så att det blir nästan som i matematiken att det dubbelt negativa blir positivt.
Ja,
att han blir flippig.
Ja.
Det blir på plus.
Ja, men jag håller med, för att han har ju vissa sådana saker för sig som egentligen som om någon annan hade gjort det hade man upplevt det bara som hipster-klyschigt.
Mm.
När Jimmy får för sig att börja brygga eget öl så upplever jag inte det som hipstrigt. Liksom, utan att det här känns också som att han har inte riktigt koll på de trenderna riktigt.
Ja, han är förmodligen påverkad av det utan omedvetet. Mm. Men han är mer en kuf än en hipster.
Ja. Jo, han är en kuf. Det var min dröm att bli en kuf.
Ja, du pratade lite om att bli en kuf. Det, ja. Det är också lite relaterat till dagens tema.
Ja.
Men vi kanske först ska välja vad som dryck eller två eller tre.
Mm.
Är
det jag som fortsätter? Gäst som väljer först, eller?
Mm, det kan du göra.
Jag tar nog lite whisky.
Mm.
Och sen tar jag nog en öl till whiskyn.
Ja, det låter... Ska du ta whisky, cola eller bara whisky?
Nej, bara pyttelite whisky, tänkte jag.
Men jag tror jag kör samma grej faktiskt. Ja. Då är vi snart tillbaks efter upphällningen av dryckerna.
Mm. Så får du säga till om du vill ha mer...
Drycken.
Va?
Nej, det var en väldigt dålig ordlek.
Mer drycken, jaha. Jag brukar köra... Den klassiska är att om någon säger japp. Så säger någon Snickers. Om någon säger mer så säger någon Festis.
Uh-huh.
Så brukar om någon säger japp så brukar jag säga Festis.
jag gjorde ju serien DJ Röv tillsammans med David Liljemark och Kalle Törn. Och jag kommer ihåg att det var ett skämt, en strip som David Liljemark... var väldigt mycket emot att den skulle publiceras. Men jag tror det var Kalle som hittade på den. Och det slutade med att David Liljemark blev nerröstad. Att den blev publicerad. Och skämtet var... japp, jag fick i Daiman. men jag fick en Snickers i röven. Tacka, tacka. Nu häller vi upp dryckerna här.
Mm.
Jag har märkt att i Skåne, där jag kommer från, sa man mycket Daiman. Men i Stockholm sa man Daimen. I Daimen.
Mm.
Vad säger du?
Jag har aldrig sagt något av det. Det var en sån sak som jag störde mig på redan när det kom. Allt det där, alla...
Japp-klykan.
Ja, fy fan alltså. Jag hatar det.
Ja, men det är väl lite så här... För mig är det ungefär på samma nivå som kingen. Ja. Att det är ett sånt liksom, ganska braksvänligt uttryck ja. Som är lite som att gå ner i ett för varmt bad. Mm. Att det är så aj, 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 och sen när man väl nära så är det ganska skönt.
Ja.
Att det är så när man väl börjat säga jappklykan och daimkris så är det ganska roligt.
Ja.
Samma sak med kingen liksom.
Mm. Ja, för fan. Nej, ja, det gillar jag inte.
Kingen gillar du?
Ja, kingen
du har gillar jag.
Nej, den blev jag ju då liksom när jag hade kontorsjobb så var den när man gick förbi varandra, man orkar ju liksom inte säga någonting, man orkar inte starta en ny konversation varje gång, men man vill ändå liksom visa att man såg varandra.
Mm.
Och då var det någon på kontoret som väl mynta, men som kanske sa kingen ofta.
Mm.
Och sen spred det sig och sen blev det ju att jag sa det också, men jag märkte då när jag började med stand-up sen att det var inte så vanligt i de kretsarna att man sa kingen. Folk, jag minns att David Sundin tyckte det var väldigt roligt så alltid när jag var uppe i Stockholm då i början att alltså, David Sundin och Nisse Hallberg var väldigt förtjusta i att säga kingen när de hälsade på mig och sen, men sen nu Nu har jag nog lagt... Ja, nu tycker jag inte det är så roligt att säga kingen längre.
Nej.
Men det var ju också... Jag gjorde några låtar som hette Sist kingen.
Just det.
Och efter ett tag så känner man att det är lite played.
Mm.
Så då vill man gå vidare. Då var det någon gång du skrev ett sms. Då skrev du din jävla legend. Så det har jag börjat använda lite.
Vi nämnde just DJ Rav. Och den tror vi började med 1998.
Mm.
Och redan då körde vi i den scen med kingen. DJ Rav var då kingen av cutbacks.
Ja.
Och det var mycket... Jag är kingen när det gäller cutbacks. Ja. Och sen blev det som en slogan. Ja. DJ Rav, kingen av cutbacks.
Ja.
Jag kommer ihåg att folk kommenterade då att de tyckte det var störigt snedstreck kul att det inte var kungen av cutbacks. Ja. Det var kingen av cutbacks.
Ja.
Men det var kanske en parentes.
Ja, det var det va?
Vi har fått våra drycker nu.
Mm.
Och
ska vi skåla kanske?
Ja, det kanske vi ska.
Skål och välkommen.
Tack så mycket.
Vi
ja, vi nuddade lite. Du såg väldigt besvärad ut av whisken.
Jag har svårt för stark sprit.
Varför köper du då dricka?
Ja, jag tycker det är gott.
Men du har väldigt, väldigt svårt för det.
Jag skulle säga var femte klunk så ryser jag till lite. Men det är som att jag tror att jag har vant mig vid stark sprit.
Mm, mm.
Och då när jag dricker det så tänker jag att det här är inga problem. Och då slår det mig hur starkt det är och att det tar emot lite.
Mm.
Så nu har jag då omprogrammerat hjärnan igen.
Mm.
Så nu nästa klunk kommer att vara rätt lugn.
Okay.
För då kommer jag förvänta mig...
En käftsmäll.
Mm.
Ja, vi nämnde nyss någonting om att du har uttryckt en vilja... av att, eller kanske en fantasi om att bli en kuf och spela väldigt mycket tv-spel.
Mm, det var när jag tänkte på framtiden.
Ja, vi pratade lite om så här, det här, jag är ju 40 och du är 35 nu eller?
Mm.
Så vi snackade lite om det här så här, skaffa barn och familj och vi har väl pratat liksom om det från och till sen vi lärde känna varandra.
Ja.
Och du har sagt så här, om 5 år så hade du tänkt att skaffa familj.
Ja.
Och sen så sen nu har det ju gått 5 år.
Mer
än 5 år kanske. Ja, det var kanske 2012 vi lärde känna varandra.
Mm.
Så det har gått lite mer. Men senast vi snackade om det, då var du mer inne på att bli en kuf.
Ja.
Och flytta ihop i ett hus i Trelleborg med din kompis Jerry.
Ja.
Att ni skulle bli kufa tillsammans.
Jo, jag minns när jag var så här, barn eller... ung tonåring i Trelleborg så sålde jag och Jerry sålde Kvällsposten. Mm. Så gick man till och knackade på husen. Man hade ju en lista med vilka som köpte.
Mm.
Så de förväntade sig att man kom. Och då var det i ett hus, bodde det, vad vi tror är två bröder.
Mm.
Och de bodde liksom i ett hus själv.
Mm.
Och de verkar ha det rätt nice. Men det var rätt så, det är lite farhåg också för att de var ju, de såg väldigt sunkiga ut. Och trädgården var ju vildvuxen och liksom det var lite trasigt överallt och sådär. Mm. Och de hade så långt hår, långa naglar.
Ja, men ja. Allt det här gav lite i linje med att vara en kuf.
Mm. Och det är det, jag vill ju inte bli så kufig att jag blir helt äcklig liksom. Jag vill inte få långa naglar och långt stripigt hår liksom.
Det känns som att ha allt, att ha sin hygien i toppform och liksom allting väldigt rent och sånt, då blir man mer psykopat än kuf.
Ja, jo, precis.
Det känns lite mer om någon som har väldigt städ, väldigt, alltså Patrick Bateman-aktig.
Ja, precis. Mm.
Men jag kan förstå drömmen om att bli en kuf. Alltså när jag tänker på det så, att så här, hänga med en polare och spela videospel hela dagarna och käka.
Vi sa, liksom. Ja, precis. För vi sa aldrig det. Min dröm var ju då att flytta ihop med min kompis Jerry.
När du var liten?
Nej, men när vi pratade om det här
sist. Ganska nyligen.
Mm. Alltså min tanke var då att vi ska köpa ett hus, flytta ihop med Jerry. För jag och Jerry har dels så ungefär samma intressen, ungefär samma dygnsrytm och sådär. Samma inställning till saker.
Att man ska ta det lite lugnt.
Ja, väldigt mycket det. Och, alltså jag tror att om du och jag skulle bo ihop så har vi vissa grejer som kanske skulle gå i clinch lite. Att du, alltså att du har vissa saker som du är noga med som jag är slarvig med. Och vice versa, så tror jag. Men jag tror jag och Jerry är mer kompatibla med det.
Mm.
Till exempel att du är rätt så lättväckt.
Ja, ja.
Det skulle ju bli ett problem för min del då, och för din del.
Ja, det beror på hur stort hus
man ska ha. Ja, jo, det är klart. Ja, jo.
Nej, men jag förstår den lite drömmen. Alltså så här, för att det handlar ju rätt mycket om samhällets förväntningar och sånt där. Alltså som är ett traditionellt familjeliv, att man ska göra det.
Mm.
Men det, på ett sätt så jag förstår jag verkligen lockelsen att det verkar nästan skönare att bara strunta i samhällets förväntningar och istället flytta ihop med en kompis och ägna den mesta tiden åt att spela tv-spel.
Ja, kolla film, spela tv-spel.
Ja, det är ju något
spela, av dem. Ja, precis.
Det är väldigt, väldigt kul att göra de grejerna.
Mm.
Jag spelar inte så mycket. Inget av det gör jag så jättemycket. Mycket mer film då och tv-serier än tv-spel just nu. Jag spelar mest på arkadhallar nu för tiden.
För det kan vi ju säga då att för jag berättar ju vad mitt intresse ligger då mellan 90-tal, från 1990 till nutid och då konsolspel framförallt. Ditt intresse är mer arkadspel, alltså 80-tal.
Ja, alltså Pac-Man, Tetris och sen kommer då 64-spel då som Gianna Sisters, vilket du stör dig på för att det är en plagiat av Super Mario Brothers.
Ja.
Nej, men, men 80-tal är ganska mycket mitt fokus, liksom, vad jag tycker är roligast, för det handlar mycket om nostalgi också.
Ja.
Men sen är det ju så att när jag har ju så här testat att spela GTA San Andreas någon gång och tycker det här verkar ju svinroligt. Alltså om jag skulle lägga tiden och sätta mig in i det så skulle det vara skitkul att spela det. Men nu är jag så inne på arbetsnarkomani.
Ja,
att producera underhållning.
Mm.
Så att jag tänker så här, men fan, jag skjuter upp det till min pension. Nu kan jag ju så här, jag kollar lite tv-serier och lite film och sånt där. Läser litteratur, alltså böcker gillar jag att läsa också.
Ja.
Men det tar ju en jävla tid att spela spel.
Ja.
Du fick ett sms till mig en gång som skulle till Jerry, men som du skickade fel till mig en gång.
Ja.
Och det var ju så här, det var något skräckspel tror jag som du ville spela med med Jerry. Du skrev så här, nu inför Halloween så tänkte jag att vi ska spela det här spelet. Det går ganska snabbt. Det verkar ta, så var det så här 12 timmar att spela igenom eller någonting. Ja. Men då tänkte jag så här, shit, lägga 12 timmar bara så här på... För den, det kan vara kul att jag kanske, alltså det, sånt har jag gjort någon gång om året, att jag lägger ett helt dygn på att kolla på alla polisskolan-filmerna eller sådär, men att så här, ganska slentrianmässigt bara så här, slänga in en sån maraton liksom, det är bortom min värld.
Det är rätt mycket så jag spelar med Jerry, antingen spelar vi då multiplayer alltså, och då är det ofta så här, olika Mario-spel, Mario Party, Mario Kart och även lite fightingspel, Soul Calibur och sådär. Eller så spelar vi ett linjärt spel, alltså ett spel med väldigt mycket handling, inte så här open world som GTA eller senaste Zelda, utan att
är det mer som en film där man kan göra lite egna val?
Att det är mer som ja, det kan man ju säga. Vi spelar det här Detroit Become Human är ju väldigt mycket som en film, att där är det ju mer en interaktiv film. Men sen spelar vi Last of Us, som är ju, det är ju väldigt mycket tv-spel, att man ska smyga och man ska skjuta och man ska lösa pussel och sådär. Men det är också en väldigt bra story och mycket story. Så då blir det ju lite så då, och de spelen som är då runt mellan 12 och 16 timmar de kan man ju beta av ihop på en helg.
Ja.
Eller en vardag. Men på ett par dygn liksom. Så jag och Jerry ses ju ofta, så sover han här. Så då kör vi, det blir lite som ett LAN liksom. Att han är här i två dygn och så spelar vi ett spel.
Ja, men jävlar vad mysigt det var. Alltså jag brukade köra det ibland LAN-aktigt med då Calle Törn och Commodore 64 när vi var hyfsat små. Eller vi gjorde det väl när vi var liksom unga tonåringar. Men sen så någon gång också när vi var lite äldre tonåringar så var det så att man liksom spelade en hel natt. Och det kommer jag ihåg som en av de så här, ja men några av de så här lyckligaste stunderna i mitt liv har varit liksom kopplade till det här myset kring Commodore 64-spelande.
Ja.
Jag kommer ihåg någon gång, det var så här, då var jag nog barn liksom och skulle sova över hos Calle Törn också. Och hans mamma sa så här att men nu måste ni lägga, ni får inte vara liksom, ni får inte vara uppe hela natten. Och då, men då så här, laddade man in ett väldigt roligt spel. Jag tror det var Kickstart 2 som var så här, man kunde vara två spelare samtidigt då, så körde man motorcykel över olika hinder. Och så laddade man in det. Det tar rätt lång tid att ladda. Det kunde ta kanske 20 minuter, en halvtimme ofta att ladda ett Commodore 64-spel. Om man inte hade turbo 30 gånger som man fixade efter ett tag. Och då gick det snabbt. Och så var det en röd lampa som lyste när liksom datorn var på.
Ja.
Men så kunde man lägga liksom en väska eller någonting över datorn så man inte såg att den röda lampan lyste. Så gjorde vi det. Och sen när det blev helt tyst när föräldrarna somnade, då gick man upp och spelade Commodore 64 hela natten.
Ja.
Och det var ju så fruktansvärt mysigt. Och sen kommer jag ihåg någon gång också när vi var lite äldre liksom, och jag tror jag fått en Commodore 64 eller liksom hade kommit över någon eller hittat min gamla. Och jag är rätt oteknisk så här, men Kalle var över i vårt hus då och liksom lyckades koppla in allting och bara när den sattes igång, när man såg så här, fan det här funkade. För det var ganska mycket råddigt med sladdar och tonhuven och skit liksom. Och då kom jag att jag fick en sån stark euforikänsla. Bara, yes! Nu ska vi bara komma igång och spela här igen.
Ja, det är svinmysigt ju. Jag hade en sån, när jag växte upp så här, vår granne då var lite så extra mamma till mig. Hon jobbade natt. Och när jag var barn hade jag också rätt svårt att sova. Så jag minns att man sprang in där och kollade på hade mycket så här att de kopierade när de hyrde film. Så hade de så två videoapparater, de minns man kunde kopiera filmen. Så det var mycket film som man satt där och tittade på Frankenstein och sånt med henne då. Och jag var kompis med hennes är fortfarande kompis med hennes systerson. Som inte bodde, han bodde inte i Trelleborg, men han var nere där och hälsade på rätt ofta. Och då var det en kväll vi spelade de satt nere och drack grogg liksom. Det var väl lite fest tillfälle. Mm. Och så satt vi på ovanvåningen och spelade, jag tror det var Tom och Jerry.
Till Nintendo?
Till Nintendo 8-bitar.
Mm.
Och det var jävligt svårt. Men så hade vi lyckats komma till sista banan. Och det var rätt sent. Och då kom hon upp och de hade väl druckit lite. Och så tyckte, så tyckte hon att ja, men nu är det dags att lägga sig. Klockan var mycket. Mm. Så, bara, så minns jag väl, hon trycker in den här knappen på Nintendot. Liksom, så nu är det dags. Och
ja, ni var på sista banan. Mm. Oh,
och då är det ju på Nintendo, man, när man trycker in den händer inget. Det är först när man släpper.
Ja, ja, ja.
Så hon märker vår reaktion, liksom att vi börjar skrika. Så hon förstår så då med fingret. För vi, och vi förklarar för henne liksom efter vi har skrikit att, att det är sista banan, det har tagit skitlång tid att komma hit. Om det, vi kommer aldrig lyckas komma hit igen. Så då får hon stå så. Och då står, hon är ändå schysst och står där ett tag liksom. Så vi får prova banan några gånger. Men vi, ja, vi lyckas ju inte. Och sen till slut får hon väl nog och säga nej, nu kan jag inte stå där.
Vi kan inte tejpa fast när man sånt där.
Nej, det lyckas vi inte. Jag vet inte om vi försökte ens. Men, utan,
Nej, det har min morsa gjort också någon gång. Gått, varit sur och så här, nu måste ni sluta spela. Så kommer in och rycker ur sladden liksom. Ja. Och då är det också sånt spel som tar jävla lång tid att ladda in igen.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Minns du ditt första minne av dator eller tv-spel?
Mm.
Vad var det för något?
Mitt första minne minns jag. Jag vet inte om det är första gången jag... Jo, jag tror det är första gången jag är en annan kompis i grannskapet som bodde några hus bort. Så vi var jämnåriga. Och han var ensambarn. Så han var ju lite som en, om du vet, den här ensambarnet i Ebba och Didrik som har alla leksaker. Att han hade lite... Liksom, han hade,
som vi träffade en skådespelare.
Nu, va?
Ja, det var ju vad heter han nu igen? Mick Lindgren.
Ja, så är det. Mm. Och han hade en sån jag vet inte vilken konsol det var. Det var bara, jag tror bara det var det här Pong liksom på det. Och då var jag väldigt liten. Så det minns jag att jag tyckte var häftigt att man kunde styra.
Okej, men det var så old school liksom. För att det känns som att om du är 5 år yngre än vad jag var och det låter som att han var så väldigt gammal.
Men det var ändå innan Nintendo 8-bitar kom.
Ja.
Det kanske var en äldre konsol. Men jag hade aldrig liksom stött på tv-spel innan.
Och Pong, det är alltså... Är det så när man studsar en...
Det är som tennisgrejen liksom.
Man är två...
Det är en boll och så är det två plattor på varsin sida. Och så ska man bara liksom... Där var det en sån skruvgrej som man skruvas för att styra den här plattan som
för
man
hade. För jag tänker att Pong är när man ska... ungefär samma grej fast man vänder på det 90 grader och så är det liksom, ska man skjuta ner små brickor. Det är som ett arkanoid i vissa sammanhang och kanske...
Fast Pong kanske... Jag tror det är Pong. Ja, jag vågar inte svära på det men jag är ändå hyfsat.
Men hur gammal kan du vara då? 4 eller?
Ja, något sånt. Ja.
Ja.
Och sen ska jag då nästa är då Michael Jacksons Moonwalker.
Ja.
Till Sega. Det var på B&B hette det, stormarknad i Malmö.
Mm.
Och då hade de en sån monitor där man kunde testa.
Mm.
Och då visste jag inte vem Michael Jackson var. Så jag upptäckte Michael Jackson och genom tv-spelet.
Du upptäckte Nintendo och Michael Jackson samtidigt?
Sega är...
Ja, det är Sega, okej. Okay.
Ja, det finns en rolig historia om det, eller rolig, men att...
att Fox sänker förväntningarna på den här historien.
Ja, men den är intressant, ska jag säga. Att om du lyssnar på... Tror du, om det är Sonic 2 eller Sonic 3, om du lyssnar på musiken, så kan du höra spår av låtar som sen hörs på Michael Jacksons platta History.
Mm.
Och detta är liksom inte det är inte helt konfirmerat liksom.
Nej.
Men det är ändå jag tror att det är liksom vedertaget att det har varit så.
Och vad är storyn?
Storyn är alltså att Michael Jackson anlitades för att göra han gillar tv-spel.
Mm.
Han skulle göra då musiken till Sonic 2 eller Sonic 3 och börja jobba på det. Sen händer pedofilskandalen.
Jaha, var det så tidigt?
Alltså pedofilskandalen är ju efter Dangerous, precis.
Det är ett bra, kongenialt namn.
Ja, det är roligt. Vi gjorde så radio, jag och min kompis, han som är då systerson till min extra mammagranne.
Han som är systerson till din extra mammagranne? Ja, okej. Okay, ja. Mm. Som du nämnde nyss.
Ja, han, ja, nu, vad var det jag skulle säga om det? Jo, vi gjorde mycket så här radioprogram liksom, där man spelade in på kassettband som jag gjorde. Och då när den breaken, den här Michael Jackson-nyheten, så är där, där är en låt på, jag tror det är Dangerous-plattan, där han har ett sånt intro där han liksom pratar sensuellt, och det är nästan ingen, jag tror inte det är någon musik, utan det är bara Michael Jacksons röst i introt, där han liksom pratar sensuellt till en tjej, ska det ju då vara, för låten sen handlar om det, men att han säger saker som, I just want to lay next to you, you're so beautiful, och den typen av grejer. Så då gjorde vi så har vi bjudit in Michael Jackson till studion, och ett barn. Så Michael Jackson, vad har du att säga till det här barnet? I just want to lay next to you. Nej, men Michael, vad är det du? Så det var nog kanske mitt första pedofilskämt också.
Ja, men du tror ju att Michael Jackson är helt oskyldig till... du tror inte att han är attraherad av barn, eller?
Nej, jag tror inte.
Men då kan det ju vara för att han... Det är väl rätt, han har ju själv erkänt att han ville ligga bredvid barn. Mm. Han sov i samma säng med dem.
Ja.
Och han tyckte säkert att de är vackra. Tror du inte?
Alltså jag tänker att han är som en...
Men jag tycker att barn kan vara vackra också. Alltså jag tycker inte de är sexiga.
Nej.
Men de kan ju ett barn kan
vara
vackert
ansikte. Jag tycker nästan det låter äckligare att säga... Så jag vill inte riktigt säga själv, det låter så äckligt.
Ja, det låter äckligt, ja. Det kan jag känna. Men om jag
vacker känns som moget liksom. Mm. Att det krävs en mognad för att vara vacker liksom.
Ett vackert barn. Törrosa var ett vackert barn, är en sångtext.
Ja, jag har hört det.
Mm. Men tror du inte Michael Jackson kunde tycka att barn var vackra?
Det kunde han kanske, ja. Men jag tänker att han mer då är fast i någon form av så prepubertal, alltså kanske att jag kan tänka mig att han har runkat bulle med 11-åringar.
Mm.
Men inte för att han har liksom tänt på sig på dem när de gör det, utan att han har gått igång på liksom att den här barndomsgrejen, som den teorin om att han inte hade någon barndom.
Mm. Men du tror han tänder på alltså du tänker att han är som en så här 12-årig pojke i hjärnan, att han tände på Pamela Anderson liksom.
Mm. Jag tror han
var liksom, hetero liksom.
De borde väl ändå hitta ett barnporr när de gick igenom Neverland Ranch.
Mm.
Liksom när de gjorde det, när det skulle vara den här var det andra rättegången eller första, så gjorde de ju husrannsakan.
Mm.
De hittade bara vanliga porrtidningar.
Mm.
Och det är väl inget tvivel om vad jag har förstått, att han har liksom suttit och kollat på med 11-åringar, 11-åriga killar.
Mm.
Jag tycker det låter lite som att han bara att han inte riktigt fattar att så gör man inte.
Nej, jag är inte helt insatt i det. Men om jag bara skulle sätta mina sista pengar på det, så skulle jag nog gissa på att han åtminstone var attraherad av småpojkar sexuellt.
Ja.
Men jag är inte på det klara med om han har begått något sexuellt övergrepp.
Jag gillar ju honom så mycket att jag ger ju honom benefit of the doubt.
Ja.
Så.
Och jag tycker ju hans musik är trist.
Mm.
Men då så upptäckte Sega innan du upptäckte Nintendo.
Måste jag ha gjort det, precis. Sega kom ju med 16-bitar konsol några år tidigare än vad Nintendo gjorde. Så för den här Moonwalker var till deras 16-bitar konsol.
Vad hette den?
Alltså, den hette... Är det den som heter Genesis i USA och Mega Drive i Europa?
Mm.
Jag tror det. För sen var det bara Nintendo för hela slanten.
Men för Nintendo 8-bitars NES och sånt måste ju kommit innan. Det är väl?
NES kom först, ja, 8-bitars.
Och det upptäckte du inte?
Nej, men det kom... Ja, men, jag spelade då. Då var nog det här Sega Mega Drive. Var nog väldigt nytt. Men det kom ju flera år innan Super Nintendo. Och Nintendo 8-bitar fick jag väl kanske då samma år som jag upptäckte Sega Mega Drive och spelade, stod på B&B och spelade Moonwalker. Och då kanske det var att jag började ettan och så började man träffa kompisar och så hade de Nintendo 8-bit och så önskade jag mig Nintendo 8-bitar i födelsedagspresent. Och så fick jag det. Så då var det ju att jag spelade Nintendo. Men frågan var om jag minns mina första tv-spelsminne. Och då är det här Pong och sen då Michael Jacksons Moonwalker. Vad är ditt första tv-spelsminne då?
Det finns två, antingen, jag minns inte om det först var liksom när... Jag har två väldigt tidiga tv- eller datorspelsminnen då.
Mm.
Det första är nog ett tv-spelsminne egentligen. Det var när vi var, min familj var i USA och vi var hemma hos en svensk familj som
bodde där ett tag.
Vi bodde i ett halvår tror jag eller något sånt i Kalifornien när jag var 6 år tror jag. Det var från början. Och då så var vi hemma hos en svensk familj som hade då någon form av spelkonsol.
Atari skulle jag gissa då att det...
Det är inte omöjligt.
För
det
var väldigt stort i USA.
Jag minns att vi spelade Pac-Man då.
Mm.
Och det här var nog... Eftersom jag var... Jag tror det kan ha varit 83 vi var i USA.
Mm.
Att 84 kan ha varit kanske.
Ja, det är precis innan kraschen.
Vilken krasch? Atari's krasch?
Videospelskraschen.
Mm. Vad var det för krasch?
Det var att det var svinstort med Atari och tv-spel. Fler och fler utvecklare. Det var enkelt att göra spel. Det fanns ingen kontroll heller från Ataris håll på vilka spel som kunde släppas.
Det fanns ingen kontroll på...
Ingen kvalitetskontroll.
Aha,
så släpptes väldigt... Det började pumpas ut spel. Sen är det då droppen som fick bägaren att rinna över är ju då E.T. Spelet E.T. som då är känt som världens sämsta spel. Att det liksom då pushades ut, skulle ut innan jul. En programmerare får sitta liksom i 4 dagar.
Var det 4 dagar?
Alltså det var en väldigt kort period. Jag tror det var i varje fall en vecka eller två max. Det var löjligt kort tid att han satt själv och gjorde det också. Och så släpptes det och så var det ju svindåligt.
Var det George Lucas spelföretag som släppte det?
Vet inte om det var...
Men vänta, det är Spielberg
som har gjort i teamen. Men jag vet, Steven Spielberg promotade. Han satt i intervjuer och sa att det var ett av de bästa spelen att spela. Och då är det ju då att det floppar fullständigt. De har liksom tryckt upp hur många spel som helst för att sälja. Och så floppar det helt. Och sen så har de begravdes det i någon sån i öknen, alla de spelkassetterna.
Ja, det finns något annat sånt rykte om något spel där de tryckte upp svin mycket för många och som de sen, det fanns en parkeringsplats utanför någon studio eller något sånt där det sägs vara väldigt mycket alltså så här, överblivna spel. Jag vet inte om det är IT-spelet eller någonting annat. Känner du till den här storyn?
Nej, men det låter ju som IT.
Ja, det skulle kunna vara det. Men jag har hört det också, att det, liksom, det finns en sån att de, under den parkeringsplatsen så ligger det, har de begravt.
Ja, och jag vet inte hur det är, om de har hittat dem nu eller om det fortfarande bara är en sägen. Men i varje fall, och det måste väl vara där omkring när du bodde i USA, precis innan kanske. Jag vet inte exakt när det, men det var ändå mitten 80-talet eller något sånt. Och sen då var liksom tv-spelsmarknaden helt död. Ingen ville satsa på det. Men Nintendo hade gått rätt bra i Japan med sin Famicom.
Famicom?
Ja, som då Nintendo 8-bitar heter
i Japan.
I Japan. Den ser lite annorlunda ut. Det är en sån top-loader. En top-loader är, om du tänker dig, som Super Nintendo, att man sätter i spelet uppifrån. Och så ska de satsa då på amerikanska marknaden. Nintendo. Och då är den helt död, så det är ingen som riktigt vill satsa på det. Och det är där den här Nintendo-roboten Rob kommer från. Jag vet inte om du skulle känna igen den om du såg en bild. Så första Nintendo, det är därför de döpte också till Nintendo Entertainment System. För att videogames var så ute liksom. Så att de döpte till Entertainment System och så lanserade de det ihop med en liten plastrobot som kunde liksom snurra på huvudet. Man kunde, till vissa spel kunde man sätta kontrollen i hans händer så kunde han spela mot en.
Aha.
Väldigt primitivt liksom.
Men det här blev aldrig stort i USA och Europa, eller var det bara Japan?
Rob gjorde dem speciellt för att lansera Nintendo i USA.
Okay.
För att de visste att tv-spel i USA var så dött. Så du kunde inte bara lansera en ny tv-spelskonsol. Så du döpte den till Entertainment System. Ja, också den här pistolen tror jag också var till.
Duck Hunt heter det.
Ja, precis. Och sen den här Rob då. Bara för att liksom, det skulle inte kännas som en tv-spelskonsol, utan det skulle kännas som en annan grej. Och det lyckades. De gör jävligt bra med. Och sen införde de då det här Nintendo Proof of... Nintendo... liksom approval.
Ja, de har någon sån här klistermärke med en rund tagg.
Ett sånt sigill, ja, precis. Ja. Så,
alltså de skulle visa då att det här är kvalitet, vi pumpar inte ut bara vilken skit som helst.
Precis, och de var ju väldigt strikta med det också. Men det var det som sen ledde till att Nintendo tappade mycket när PlayStation kom. Att PlayStation, för då var spelutvecklare så trötta på Nintendo. Att Nintendo var väldigt noga och de var också liksom... med blod och våld i sina spel var de noga, så att de ville, vilket gjorde då att när dels att Nintendo har fått den här lite barnstämpeln, det kommer väl från de Mortal Kombat kom då både till...
Jo, det tänkte på när du nämnde blod, för då spelade jag fortfarande, då brukade jag hyra, var det Sega som släppte Mortal Kombat eller var det...
Både Sega och Nintendo, men Nintendo släppte det utan blod.
Ja, för jag har sett olika varianter, de slet huvudet av folk i någon variant.
Och... Ja, precis, Nintendo släppte utan de här finish...
Finish him.
Precis.
Nej, men för vi brukade hyra liksom konsoler då på videokrubban i Lund. Och det var kanske liksom, och det här var nog gymnasiet. Men då satt vi liksom vissa helger också bara spela Mortal Kombat. Och det var ju svinroligt. Men då var det nog Sega, för det var väldigt blodigt.
Och det är ju en sån stämpel som Nintendo fortfarande har, att det är lite barnvänlig konsol. Men egentligen så skulle jag säga att i det stora hela så var det ju ändå väldigt bra att de införde den här mer strikta kontrollen, eftersom det funkar ju inte.
Ja, men lite om Disney. Alltså det hög kvalitetskontroll men väldigt mycket familjevärderingar och barnvänligt.
Precis. Ja, exakt. Det var ju Disney som tackade nej till att producera Tillbaka till framtiden. Att då var det väldigt poppis med så här snuskiga komedier.
Ja, just
väldigt
det.
Snuskiga komedier. Och
runt 84 släpptes det väldigt mycket snuskiga komedier.
Precis, det var mycket komedier Parkies där man visar pattarna och röv och sånt. Så alla andra bolag sa att den här Tillbaka till framtiden, komedin, den är för, det är för liksom familjevänligt och mm. liksom det är inte inne nu, det ska vara snuskigt.
Mm.
Förutom Disney då som sa att det här är för grovt, vi kan
aha,
inte producera det här.
Precis emellan.
Ja, för att det här nu, ja, för att han då hans mamma blir kär i honom i filmen. Ja.
Just det. Mm,
så det tyckte Disney var för snuskigt. Ja, så de hamnade på sista gränslandet.
Men vilka var det som sen producerade?
Jo, sen var det att det var så att de, för att Steven Spielberg hade hjälpt Robert Zemeckis då, som, och Bob Gale som har gjort Tillbaka till framtiden-filmerna.
Mm.
Han hade producerat deras två tidigare filmer.
Mm.
Och båda de hade floppat.
Mm. Vilka så, var det?
Är det Used Cars? Är nog en av dem? Eller om det är, jag är osäker. Mm. Men, och då vill och Steven Spielberg var på att producera Tillbaka till framtiden.
Mm.
Men Robert Zemeckis kände att det kändes för jobbigt. Alltså en tredje flopp.
Mm.
Till vill han inte liksom utsätta sin kompis Steven Spielberg för. Så och då hittade de ingen annan som ville finansiera den. Robert Zemeckis fick erbjudande om att göra Romancing the Stone med Michael Douglas, tror jag det är, som är en liten Indiana Jones-aktig film. Den heter Jakten på den försvunna stenen, eller något sånt, på svenska kanske.
Men det låter ju som en Indiana Jones-film. Heter inte den Jakten på den försvunna skatten? Alltså.
Ja, ja. Men jag tror att den svenska översättningen då är väl att det är meningen att man ska få lite Indiana Jones-vibbar. Mm. Jag är inte säker, men det låter lite så. Men Romancing the Stone, som då blev en stor hit. Och efter han hade då regisserat Romancing the Stone, då var det många bolag som ville producera hans nästa film.
Mm.
Och då sa Robert Zemeckis, men då känns det som att då går vi till den personen som har velat producera den hela tiden.
Mm.
Så då kände han sig plötsligt lugn med att låta Steven Spielberg producera.
Och vad var det för bolag då?
Då är det väl DreamWorks, va? Är inte det Steven Spielberg?
Jo, det låter rimligt.
Ja, jag tror det.
Mm.
En annan rolig historia om Tillbaka till framtiden är att när man spelar in en film så har man ju då liksom musik som när man visar liksom när man gör en snabb ihopklippning och kanske testvisningar av scener eller hela filmen, så har man ofta liksom placeholder music liksom.
Mm,
att
mm.
man kanske tar klassiska stycken och så.
Mm.
Och Steven Spielberg, liksom det han var väldigt så envis med var att det ska vara John Williams ska göra musiken till Tillbaka till framtiden.
Han är väl den mest hyllade musik, filmmusik.
Det är Star Wars och Indiana Jones och Jurassic Park och så vidare. Är det, ja, men varför, men Robert Zemeckis vill ha, är det Zimmerman eller Alan Silvestri kanske? Något sånt heter han, som har gjort musiken då till Forrest Gump och Tillbaka till framtiden.
Det där vet du bättre än jag.
Ja, men ja, med reservation för att jag har nog glömt hans namn. Men det kan, jag skulle gissa Alan Silvestri, något sånt. Mm. Men han då, och sen så när de har testvisningen för Steven Spielberg första gången.
Mm.
Steven Spielberg antar att det då är placeholder music.
Mm.
Och han har satt sig emot att vi ska inte ha Alan Silvestri.
Mm.
Och så visar han den och så lutar sig Steven Spielberg över till, och då är det ju hans musik, liksom den som sen är med i filmen.
Mm.
Och så lutar sig Steven Spielberg till Robert Zemeckis här. Det är sån här musik. Det är sån här musik som John Williams hade kunnat göra till det.
Finns det några bra Tillbaka till framtiden spel om vi nu ska svänga in på banan igen?
Tror inte det.
Nej. Finns det några spel?
Mm, det finns. Det finns en YouTuber som var väldigt tidig, Angry Video Game Nerd, som gör rätt ambitiösa videos, som spelar gamla tv-spel.
Mm.
Och han har gjort, jag tror Tillbaka till framtiden special då när han spelar alla. Ja, som jag minns det så är de flesta är kassa. Det kanske finns något plattformsspel som är okej. Okay, liksom.
Han var innan PewDiePie.
Angry. Ja, jo, han var alltså, väl, ja, precis.
Är PewDiePie inspirerad av honom skulle du tro?
Det vet jag inte. Ja, nu vet jag inte visserligen när PewDiePie börjar. Mm. Men han liksom var väldigt tidig med så ambitiösa YouTube-videos.
För du följer väl honom, eller?
Följer Angry Video Game Nerd, följer jag. Ja, det är svinkelt.
Men du följer inte PewDiePie?
Nej. Nu senast hade Angry Video Game Nerd att han har spelat igenom alla ensam hemma-spelen ihop med Macaulay Culkin.
Mm-hmm. Mm,
så det var övertroligt.
Det är roligt, ja. Nej, men jag var mitt uppe egentligen i första datorspels och tv-spels minnet.
Mm. Ja.
Att det var 1984.
Mm.
Det årtalet som got you going.
Ja.
Men det var då spelade vi Pac-Man jag tyckte, alltså jag blev ju såld på det verkligen. Jag kommer ihåg att jag och min brorsa spelade, det gick inte så bra. Och sen kom min pappa in, det var väl så här, han var vuxen.
Mm.
Och jag tyckte, shit, vad fan vad bra. Jag minns att jag och min brorsa satt i kör och sa så här, poäng till pappa, poäng till pappa. Jag var 6 år, eventuellt 5. Men sen så var det så här, när vi åkte in till San Francisco så kom jag ihåg att man såg liksom en stor jävla Pac-Man uppe på skyskraporna.
Mm.
Det var verkligen sån hype.
Ja.
Och vi fick välja, vi fick köpa varsitt paket söta frukostflingor.
Mm.
Och då valde jag Pac-Man-flingorna.
Ja.
Och det gick på tv liksom också, tecknad Pac-Man. Det var sån Pac-Man craze, ja, då. Och det är fortfarande ett av mina favoritspel.
Mm.
Men jag tror att det kan vara tidigare än så som jag spelade då masken på
alltså
min
pappa. Snake.
Snake kanske det heter på engelska.
Är det det som är liksom... jag upptäckte det väl genom Nokia 3310. Att det var man hade Snake på mobilen liksom och alla spelade Snake.
Det kan ha varit, alltså det är ju då
att den blir längre och längre.
En mask som blir längre och längre. Absolut. Så ska man inte köra in i väggarna eller sig själv.
Ja, just det.
Men jag kommer ihåg att det var på besök, det här var förmodligen då tidigare än vi har spelat Pac-Man i USA.
Mm.
Men det var inte riktigt samma känsla. Det är lite mer avancerat än Snake. Men då tror jag alltså min pappa, innan de fick Commodore 64 så hade de ABC-80-datorer på Lunds universitet. Och då så när jag var sjuk eller någonting så fick jag liksom, då kunde jag inte vara på dagis så då fick jag gå med någon av mina föräldrar till jobbet ibland. Och då var jag liksom, satt han där och jobbade och jag fick spela masken.
Mm.
Och så kom jag ihåg att det stod liksom så här, det var nog på svenska liksom, att det stod så här, bra jobbat, när man klarar en level liksom, eller så här, bättre kan du, och sånt där. Och så kom jag ihåg att min pappa sa så här, vänta lite, jag ska bara göra en grej. Och så satte han sig och liksom, vad jag nu i efterhand har förstått var att han satt sig och programmerade lite.
Mm-hmm.
Men det tog en sån jävla tid. Alltså det var väl ut barns perspektiv tycker man allting tar lång tid. Men jag kommer ihåg att satt där i en evighet.
Ja.
Och sen när han var klar så var det att han hade programmerat att det stod så här, istället för bra jobbat så är det, bra jobbat Simon!
Tyckte du det var värt den väntan?
Nej, inte riktigt. Jag hade nog förväntat mig mer.
Ja, ja.
Så de två var liksom mina tidigaste. Men sen fick vi då, jag tror det var till och med, alltså när jag var då 7 eller någonting, för det var typ när jag började skolan, då spelade jag redan Commodore 64.
Oh.
Och då spelade vi Snobben, Snoopy-spelet och Spy Hunter, och det var ganska många tider, Bruce Lee, det var till Bruce Lee-spel som var rätt kul också.
Mm.
Och något sånt skrivspel som heter Zork, där man liksom, som var ett rollspel liksom, där man kunde skriva in.
Okej. Okay. Vad skulle du säga är din starkaste spelupplevelse någonsin?
Ja, jag har ju de här euforikänslorna liksom, där man spelar Commodore 64, när jag och Kalle Törn spelade. Mm. Det är nog liksom de som jag nämnde i början av podden är nog de starkaste.
Mm.
Du har ju inte nämnt ditt favoritspel ännu i den här podden.
Nej. jag svarar då på min egen fråga.
Mm.
För då kommer det mitt favoritspel också.
Mm.
Men jag vill ändå nämna Ocarina of Time, Zelda. Om man pratar så starka spelupplevelser.
Det är Nintendo.
Mm, det är Nintendo. Mm. Nintendo 64.
Mm.
Så det är första 3D-Zelda.
Mm.
Så första gången när man kommer ut på Hyrule.
Vilket år kom det?
Det kom, kan det vara 98, skulle jag tro.
Mm.
Ja. Första gången man går ut på det här Hyrule, eller Hyrule som man sa då innan man visste.
Mm.
Första gången man går ut på fältet. Det var riktigt, det är ett sånt stort fält. Det var rätt ovanligt med 3D på den tiden. Och framförallt när så, det mesta 3D var kanske som Crash Bandicoot. Att det var liksom rätt begränsat. Att man kunde röra sig lite åt vänster och höger. Men det var rätt, väldigt linjära ändå gångar. Mm. Om du tänker nästan som ett som Outrun bilspelet. Mm. Man kan ju svänga vänster och höger. Ja. Det är inte riktigt 3D heller. Men alltså den... Men det första som kändes lite open world, så Ocarina of Time, och sen då Shenmue.
Är det japanskt spel som du och Jari är väldigt insnöd
till Sega Dreamcast? Att det var, det är fortfarande mitt favoritspel. Finns en etta och tvåa.
Mm. Och en trea på gången.
Som de har kickstartat igång efter liksom nästan 20 års väntan.
Samma skapare som Outrun har du lärt mig.
Suzuki-san.
Vad heter han egentligen? På
Yu Suzuki.
Nej, men sådana starka spelupplevelser har jag också haft när jag klarade en level i Paperboy. Kommer det 64-spel som jag också spelat
i. Ja, det finns det i Nintendo. Och så.
Men då det är en sån melodi som låter att man är i himmelriket. Mm. Som också gav väldigt starka euforiska känslor. Och även när man kommer till en värld i... Ett av mina favoritspel är Wonderboy. Det fanns i Commodore 64 och... till Nintendo hette det, jag tror det hette Adventure Island. Jag fick det med en dåvarande flickvän, men då var det bara japansk text. Och det var så ut väldigt mycket som Wonderboy. Så det, vi kallar det Wonderboy då, men det hette nog Adventure Island i den versionen.
Okay.
Men när man kommer till, när man har klarat rätt många level, så kommer man till liksom en kromad metallvärld där det liksom stänger glans av glansig metall, och det blir helt ny musik. Man trodde så här, fan, det här är musiken i det här spelet.
Ja.
Och det här är den liksom grafiska profilen.
Mm.
Och sen bara blir det en game changer efter man spelat några timmar.
Ja.
Och då är det också bara, herregud, nu händer det något nytt här.
Ja. Ja.
Det är också en stark upplevelse.
Jag kan tänka mig.
Men... Shenmue, när är det planerat att släppas?
Alltså egentligen var det 2019 det skulle komma.
Mm.
Eller 2018 skulle det nog först komma. Och så, men spel blir ofta minst ett år försenade.
Mm.
Så man ska inte riktigt lita på dem.
Du tror inte att det kommer komma även 2019?
Har man tur så kommer det 2019, och jag tror 2020 kommer det nog. Men det, jag bryr mig inte, jag har väntat så länge. Jag har varit med i så Facebook-grupper.
När började de Kickstarter?
Var det 2016, E3-mässan där? Jag tror, jag skulle gissa det var 2016 på E3-mässan. Och för Shenmue-spelen
har... Men då är det inte så lång tid de har på. Alltså det är ju längre tid än den där killen som gjorde IT-spelet fick på sig, men jag tycker ändå... 2 år är inte så jävla lång tid att göra ett spel på.
Nej, då måste det vara 2015, va?
Vad spelar du just nu mest då?
Just nu spelar jag mycket Mario Party.
Mm.
Som är som ett digitalt brädspel med minigames.
Mm.
Med Mario-karaktärerna som man spelar mot varandra.
Vad är minigames? Alltså massa olika småspel.
Massa olika småspel.
Mm.
Så det är jävligt roligt. Jag har nyligen köpt Smash Bros. Som är en form av fightingspel med alla så här Nintendo-karaktärer. Som ska vara svinbra. Och det är en väldigt populär spelserie. Men jag har aldrig liksom fastnat för den. Men nu tänkte jag att jag ska ge det ett försök. Så det köpte jag nyligen och spelat lite. Men jag läste av oss... Det är väl senaste så spelupplevelsen som jag var riktigt inne i.
Vad är det för någonting?
Det är ett så postapokalyptiskt zombie-grej. Liksom. Något virus tar över världen och så har man, säger man en man vars dotter då blir mördad av någon zombie. Eller clickers heter de väl i det spelet.
Zombie heter clickers.
I det spelet, ja. Och så träffar han då en tjej som väl är typ tidiga tonåren som han måste så här, eskortera till någon annan plats. För hon har väl någon, hon är väl resistent mot det här viruset. Så de vill, han måste eskortera henne till något sjukhus där någonstans. För de ska väl göra någon tester på henne. Och så linjärt, det spelar jag ihop med Jerry. Det var svinbra. Och sen innan det var det väl Zelda Breath of the Wild. Som jag spelade väldigt säkert 200 timmar.
Åh jävlar. Ja, jag spelar väl nu, alltså när jag är på arkadhallar. Som när jag var i Japan så spelar jag en del på en sån retro-arkadhall där. Som heter Mikado.
Ja, jag var ju där också en av kvällarna.
Ja, en av kvällarna. Jag var där en extra kväll också. Då jag hittade, för jag hade ju lite brådis, men jag hittade ovanvåning andra kvällen där de hade Wonderboy. Som var jävligt roligt att spela. Men jag gillar även såna lite moderna, men så här House of the Dead. Med lite moderna menar jag 15 år gamla spel. Ja, men där man står och skjuter. Liksom, ja. Det är väl någon form av zombies också. De har ju en jävligt rolig spelhall inne på Liseberg i Göteborg.
Som är så här klassisk arkadhall.
Liksom. Men de har de har lite nyare spel också. Ja. Men sådana liksom, där man står med plastpistoler och skjuter och olika. Det är jävligt roligt.
Jag spelade något roligt helikopterspel i Japan på den arkadhallen. Men blir alltid lite stressad av arkadspel.
Varför det? För att man betalar pengar?
Jag gillar mer att sitta ner i lugn och ro och spela. Och alltså det är inte just bara att man betalar pengar, utan det är bara, det är folk överallt. Men också lite det här man måste lägga på mynt och sådär när man dör.
Men det är lite mer alltså ett event, ungefär som skillnad mellan bio och kolla på film hemma.
Ja, men jag skulle ändå säga att man hade ju inte, om du liksom hade gått till en hall där du kunde se så här olika sitcoms, så är det som massa små tv-apparater uppställda, folk som vill så här, och på den tv-apparaten är det Seinfeld, det vill jag kolla, men så står någon bakom dig och tittar medan du sitter och tittar på Seinfeld. Man blir lite stressad av.
Kommer du ihåg sådana bås som fanns när man var nej, det kanske var, för det dog nog ut när jag var ganska liten, men det fanns sådana, man kunde kolla på tecknad film, man kunde kolla på
just
Tom och Jerry,
det minns jag,
myntautomater.
Och det var inte, alltså, det hade jag nog inte tyckt var kul att göra. Jag gillar inte dem heller om man skulle sitta på som var utanför så godisaffärer och sånt, en liten motorcykel. Man la i en femma och så
fick
man
rida. Ja, de var ofta besvikelse.
Ja, det var skittråkigt.
Man bara guppa lite fram och tillbaka. Så.
Och jag kände hela tiden alltid också bara det här känslan av att man vet att det kommer att ta slut.
Ja, jo. Absolut.
Så den gillar jag inte. Då hade jag velat ha den och så bara fått sitta på den här motorcykeln hur länge som helst. Man hade antagligen inte suttit mycket längre än vad man gjorde ändå, men bara känslan av att man vet att
en flat rate motorcykel får sitta längre man vill. Ja, det känns som lite det hade dött ut. Alltså, för innan fanns det ju allt möjliga sådana liksom, små grisar eller någonting man kunde sitta på och guppa. Men barnen tyckte nog inte det var så jävla kul.
Nej.
Det var ett primitiv form av underhållning.
Ja, det måste ju vara att det har blivit finns så mycket mer underhållning nu för att det är svårt att konkurrera med liksom en iPad eller något sånt.
Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Och jag heter Anton Magnusson.
Fullbordat samtal! We'll be right back.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.